Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Kära lyssnare, idag är det äntligen ännu ett nytt avsnitt med Sektpodden, så välkomna hit, säger jag, Emma Genbäck. Jag har en gång i tiden varit med i Knutbysekten, före detta pastor där, och numera är jag glad och lycklig, fri från det, och sjuksköterska och driver Sektpodden tillsammans med dig, Rigmor.
Ja, Emma, du låter uppåt idag och det är en vårkväll och jag är Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker, och vi assisteras av mina två researchnautsrar som vanligt.
Ja, de ligger så snällt här på golvet och vi får se om de ligger kvar.
Det ska de göra.
Ja, de brukar vara jätteduktiga, så det tror jag säkert. Alltså Rigmor, vi har ju fått otroligt, måste jag nog faktiskt säga, många både mail och hälsningar via Facebook och Instagram och på andra sätt. Önskningar om att vi ska prata om den här dokumentären De utvalda barnen, om Waldorfskolan Solviksskolan. Folk har verkligen,
SVT
precis, dokumentären. Och
tre delar. Sista delen har vi just sett.
Ja. Släpptes idag, samma dag som vi nu försöker att ta oss an det här ämnet.
Men inledningsvis, Emma, har du haft kontakt med antroposofin, Waldorfpedagogiken tidigare?
Alltså väldigt, väldigt lite. Man har ju åkt förbi gärna ett antal gånger och sett de lokalerna där när jag åkte ner till mor och far i Göteborg och så vidare uppifrån. Och det jag minns är att under Knutbytiden, när vi hade vårt spa, så kom det faktiskt ett par ifrån just Järna och Waldorfskolan där. Jag tror att hon var lärare på skolan, och de kom åter flera gånger och blev goda vänner med dem. Och mitt minne är att jag kan känna igen den stil som på något sätt människorna som visas i dokumentären som jobbade på skolan med de här människorna. Men mitt minne var att de var otroligt fina, varma och tacksamma människor. Och jag minns inte att de pratade så där direkt om just antroposofin eller deras lära på det sättet. Men de var ju väldigt...
Ja, vad menar du med stil? Vi har pratat om att Knutby-medlemmarna kunde utomstående känna igen på sin stil. Och nu sa du något liknande om personer från en annan rörelse.
Ja, nej, men jag tänker lite grann med klädstilen och det här lite naturliga klädstilen och naturliga material kanske, och jag vet inte hur jag ska förklara det, men förstår du vad jag menar? Ja, jag tror det. Nej, men däremot så märkte man väl att de var intresserade av alternativa saker liksom, och öppna för. Och det tyckte vi säkert var spännande och roligt också att få någon som ville inte vara omöjlig på det området. Så det är väl min. Och så har jag varit, jag och Peter, min man, en gång när vi just åkte neråt nu för bara några år sedan, så stannade vi faktiskt till i Järna och åkte upp där vid skolan och tittade just på arkitekturen, och eftersom det är ganska speciella byggnader och så vidare. Ja, det var min kontakt med det här, med antroposofin och Waldorf. Men Rigmor, har du någon kontakt med det här? Vad har du mött?
Ja, det har jag. Det har verkligen.
Ja. Det ante mig.
Gjorde du det? Ja. Jo, men det är så. Vi här hemma äter gärna bröd och russin och annat som kommer ifrån Järna. Antroposoferna där har med, när det står kravodlat eller krav på förpackningen, då köper vi gärna det. Man kan inte riktigt lita på deras biodynamiska odling, att det skulle vara detsamma som krav, för att de har lite speciella ritualer, har jag lärt mig. Och då är det så att jag genom åren haft kontakt med rätt många personer som har anknytning till antroposofin. En av dem är min egen mamma. Hon brukade säga att om vi hade bott någon annanstans, om inte vi hade bott i Örebro, utan där det fanns någon Waldorfskola, då skulle hon ha satt mig och min syster i en sån.
Mm-hmm.
Hon prenumererade på en tidskrift som kom med jämna mellanrum. Och det var så här lite färgglatt omslag, lite diffusa bilder. Och den hette På väg mot en ny pedagogik. Och den där studerade min mamma.
Mm.
Och sen var det så att i Örebro där jag växte upp så fanns det en kulturprofil som hette Tant Greta Hause. Och hon var väldigt påverkad av antroposofins tankar, bland annat om rörelse, kroppsmedvetenhet. Vi ska prata om det som kallas eurytmi, som är en del av Waldorfpedagogiken sen. De fina damerna i stan, de brukade gå till fru Hauses gymnastik på förmiddagen, någon dag i veckan. Och min mamma var med där. Hon tillhörde nog inte noblessen på det sättet, men hon tyckte det var roligt att vara med. Och sen satte hon mig och min syster också, tror jag, i det här rytmik, eurytmi. Så den här rörelseformen, den har jag varit del av. Man fick köpa en någon liten gul sidenaktig dräkt med någon liten kjol så här. Och så fick vi springa med på tå över diagonalen och göra graciösa rörelser. Och det var uppvisning. Jag tror att jag kan hitta, jag ska försöka hitta ett foto när jag står i den här eurytmigruppen med någon slags...
Ja, men det måste du ju göra.
Ja.
Men får jag bara, vad skiljer sig den typen av rytmik från vanlig? Jag menar, det finns ju rytmik och dans och sådär.
Ja, men alltså, nu var ju jag mellan 8 och 11 år när jag gick på det här. Och jag fick ta bussen ner till Engelbrektsparken och gå in där och så göra det här. Och det var en rätt ung kvinna från Tyskland som hette Angelica, kom jag ihåg, som spelade piano och som instruerade oss. Och vi tassade och hoppade liksom på tvären fram och tillbaka och gjorde de här graciösa rörelserna. Men jag har inte tänkt särskilt mycket på det. Sen blev jag ju hästtjej och det var en helt annan typ av rörelse. Men att jag har erfarenhet av den här stämningen. Sen har jag också, apropå hästtjej, i stallet två av mina mest, jag menar, verkligen uppskattade stallkamrater som visar sig vara initiativtagare till en Waldorfskola här i Nejderna där deras barn har gått, och de är typ bästa, bussigaste tänkbara vänner. Och jag hade också haft en drömgrupp en gång i månaden i ett antal år på Fryshuset där flera av deltagarna är med i den antroposofiska rörelsen eller intresserade av det och bor i den här trakten. Sen har jag också en slags tacksamhetsskuld till någon del av den här rörelsen, i och med att när jag fick den här svåra sjukdomen när jag var 14 år, en autoimmun sjukdom, juvenil reumatoid artrit, och var sängliggande faktiskt ett halvår, så tog mina föräldrar mig till en sån här så kallad naturläkare som väl hade anknytning till antroposofin på något sätt, jag vet inte hur. Men det var att jag fick kostomläggning, potatisvatten skulle jag äta och dricka och teer och så vidare. Så någonstans så har jag sympati. Jag vet också det sista anknytningen kanske. När jag var företagsläkare på IBM så insjuknade en kvinna i en tumörsjukdom. Och när hon fick besked ifrån kliniken att det inte fanns mycket att göra, då var hennes önskan att komma till vidare kliniken som nu är nedlagd. Men det var ett sjukhus med antroposofisk tänkesätt och behandling med mistelextrakt och allt vad det var på den tiden. Och då kunde jag hjälpa henne med remiss och liksom bekostnad från företaget så att hon kom.
I det sjukhuset, eller var det sjukhuset accepterat? Alltså, du säger att du skrev en remiss.
Det var liksom gränssnittet här. Mm. Många var tveksamma. Jag menar, jag skrev den remissen på patientens önskan. Det var ju som hospice. Mm. Och vi visste att det var hennes sista tid. Och hon ville tillbringa den där i den miljön.
Mm.
Men det har alltid varit skepsis naturligtvis ifrån oss vanliga doktorer och vanliga läkare. För att de har haft den här de här idéerna och den här filosofin som vi ska återkomma till.
Mm, just det. Ja, precis. Ja, intressant. Du har en hel del erfarenhet och kunskap vet jag som vi ska få
humpa dig på. Vi ska prata om Rudolf Steiner som är absolut den stora grundaren i
det. Det ska vi göra. Ja. Men innan vi går vidare så skulle jag vilja återberätta och läsa lite från ett mejl som vi har fått som vi tyckte var otroligt intressant och vi är väldigt glada för.
Mm. Kom idag.
Kom idag. Jag är en kvinna som skriver ett mejl och berättar dels hur mycket då vår avsnitt har betytt utifrån hennes och hennes mans livsresa, där hon berättar att just hennes man har varit en del av antroposofins rörelse genom att hans föräldrar har varit väldigt djupt engagerade. Och hans pappa då har varit högt uppsatt i rörelsen. Men att han också nu de senaste åren har kommit i kris. Att saker har kommit upp till ytan. Och att de kan härleda till hans barndom och vad han har varit med om. Och till just antroposofins tankesätt och rörelse som han har fått med sig. Och som han nu i vuxen ålder liksom känner att han inte bara har varit gott för honom så att säga. Han tar liksom ett avstånd ifrån det och beskriver just också att, han har ju flera av sina barndomsvänner som är just de här personerna som är med i dokumentären. Och att det är flera som har blivit väldigt, det har kommit upp mycket till ytan genom den här dokumentären för många i bygden och så vidare. Och även för dem. Och så skriver hon så här, om jag får läsa några lite grann här, så säger hon så här: det är så många faktorer som är gemensamma med Knutby och Järna. Tystnadskulturen, att inte tillåta negativa känslor, konformiteten, gratisarbetet, mobbningen, självmorden. Fast i Knutby fungerade tanken om helvetet som lite av ett vaccin mot själva handlingens suicid. Min man har i likhet med Josefin Frankner lidit av mycket dåligt minne. Det föll av att han som barn, att som barn inte bli validerad i sina känslor och ifrågasättanden. När hjärnan inte finner orsak att återvända till ett minne i närminnet så lagras det inte heller i långtidsminnet, varför han förlorat stora delar av sin barndom. Varje avsnitt, sektpodden då, och bok, då pratar hon om Knutby-böckerna som har skrivits, innebär så många delar igenkänning för oss. Det här med filmen har rört upp känslor för så många här i bygden. Många vaknar upp nu och inser vad de gått igenom. Och flera jag pratat med har för första gången kunnat sluta lägga skuld på sig själva för att de varit, citat, fel under tonåren och barndomen. Idag tittade jag på Uppdrag granskningsserie om Knutby och det som sonen Valla sa i slutet slog an en så stark ton i mig efter allt som hänt de sista veckorna. Han sa, det är en stor skillnad mellan oss och de vuxna i fråga om att bli sig själva igen. För de har något att återgå till. Vi är vuxna nu, men har ingenting annat än det här att återgå till. Vi blir nu. Min man fyller 40 år i augusti och han vågar för första gången i sitt liv utforska vem han är under alla lager av manipulation. Han blir till nu, samtidigt som han varit hela sitt liv. De vuxna, nu gamla, i rörelsen har ju varit med och byggt upp skolorna och kulturen. Barnen hade inget val eller något att jämföra med.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Och det hon skriver, jag känner att det slår ju an verkligen en ton av igenkänning för mig också när hon beskriver det utifrån sitt perspektiv i jämförelse med Knutby. Och det är ju det som många också har, som har vänt sig till oss. Dels att det är likt, finns många likheter med Knutby, det som beskrivs, men också att man frågar, är det inte en sekt det här? Är det inte sektlikt? Och så vidare och så vidare. Men Rigmor, innan vi tar oss an det på det sättet, så skulle jag i alla fall uppskatta om vi kunde gå igenom vad antroposofin är. Vad är Waldorfskolan? Vad är skillnaden? Vad Rudolf Steiner, grundaren, vem var han? Vad hade han för idéer? Och så vidare. Det framkom ju lite i den här dokumentären, men det skulle kanske vara bra att få lite mer kött på benen.
Ja, men jag kan gärna berätta lite grann. Rudolf Steiner själv, grundaren, som de hela tiden refererar till och som familjer som är medlemmar i antroposofrörelsen har ofta det här, ett visst porträtt av honom. Man ser hans lite brinnande blick och lite asketiska drag.
Visst var det så att de i dokumentären sa att de flesta har verkligen ett porträtt hemma av honom på väggen.
Ja. Ja. Hade ni möjligtvis porträtt av någon hemma?
Jag skulle säga att det var precis det jag tänkte på, just att många av medlemmarna i Knutby hade ju faktiskt kort eller bilder på just på Åsa hemma. Jag tänkte på likheten också. Där. Ja, fortsätt.
Men de här parallellerna är som våra lyssnare här skriver, de är slående. Rudolf Steiner, han var född 1861. Och då kan man jämföra med Freud som var född 1857, Jung som var född 1875. Så han är liksom mellan dem i ålder och han levde till 1925. Han var del av teosofin, den teosofiska rörelsen. Den har vi berört i ett avsnitt för länge sedan. Kommer du ihåg Madame Blavatsky?
Mm. Ja, men visst, när vi pratade om frimurarorden och olika ordnar och så vidare.
Ja. Mm. Och efter hennes död så efterträddes hon av en engelsk kvinna, en brittisk kvinna, Annie Besant hette hon. Och Annie Besant hade en medhjälpare som hette Charles Leadbeater. Problemet med Charles Leadbeater, det var att i den här förandligade tankevärlden som var väldigt, alltså Madame Blavatsky, hon, det var ju hon som kom med de här vise männen i en andevärld som var från Tibet. Och på 1700-1800-talet så kallade man orientalism. Och då kunde orienten vara lika väl Egypten som Tibet, långt bort i Österland. Allt det här exotiska och Och det försökte man införliva i de här teosofiska tankarna. Och det här var på modet. Och det, i detta ingick också idéer då som man importerade ifrån öst. Till exempel den buddhistisk-hinduiska idén om karma, reinkarnationer. Så att inom, men sen var det här då med Leadbeater. Han blev i staden Madras i Indien, blev han faktiskt åtalad för övergrepp på pojkar. Men en dag så såg han en, som han tyckte, undersköna pojken som var 14 år då, Krishnamurti, på, jag tror de såg honom på en strand, och han var så begeistrad i den här pojken så att Annie Besant hängde på något sätt, och de fick för sig att det här var Messias. Mm-hmm. Nu var Jesus inkarnerad, eller Messias var kom i form av den här pojken. Så att Annie Besant tog så småningom med sig Krishnamurti till USA, och han tog så småningom, när han var vuxen, avstånd från den här rollen. Men här kan man också se att Annie Besant i USA grundade en slags frimurarloge för både kvinnor och män. Och då kommer det här lilla länken till frimureriet i dagen som fanns inom teosofin och som Madame Blavatsky då hade accepterat. Men enligt antroposoferna så var just den här idén med Krishnamurti som en Kristusgestalt som gjorde att Rudolf Steiner tog avsteg från teosofin. Mm. Viktigt är också att han hade jobbat som någon slags intendent på Goethe, liksom en publikation av Goethes texter, någon kanske institution så. Och han är väldigt fascinerad av Goethe. Och där ser jag en länk till Jung. För Jung var också väldigt fascinerad och identifierad med Goethe. Och bägge två, för bägge två var Faust, Goethes dikt, en slags teaterdikt kan man säga att det är, en slags grund i mycket av deras tänkande. Men Jung, så som var yngre, han ville absolut inte förknippas med antroposoferna. Men vi har en känd antroposof, en sympatisk man tror jag, som heter Gerhard Wehr, skrev många böcker, bland annat en biografi om Jung, en biografi om Steiner och en biografi om likheter mellan de här två rörelserna. Så att när jag kom i kontakt med personer i Sverige som var intresserade av Jung, så var väldigt många av dem också på något sätt involverade med antroposofer. Och i Schweiz märkte jag att flera av de här jungianerna satte sina barn i Waldorfskola. Så man känner igen någonting mellan de här rörelserna.
Ja, för jag skulle säga det, vet, när vi har pratat om det så har jag ju slagit mig just att det känns som att det är ganska mycket lika tankar och så vidare och idéer, och samtidigt som du då säger att Jung tar ganska, han tar ju ett tydligt avstånd, vad jag förstår det, från, ja, men du vet, Rudolf Steiner.
Rudolf Steiner, han var inte läkare. Jung var ändå psykiater och herr professor. Så han, de kom ju varandra väldigt nära på flera sätt. Därför Rudolf Steiner, han fick en fristad söder om Basel, tror jag det ligger, Dornach, den här byn. Och där byggde han upp en fantastisk, så lite grann samma typ av arkitektur som du och Peter såg när ni var i Järna. Mm. Liksom sådana, det bucklar och det bognar, det är inte rätvinkliga byggnader.
Nej, mjuka rörelser. Ja.
Och, och dessvärre var ju den första, och det kallade han den för Goethe Anum. Uh-huh. Så det var ett Goethe, det var en slags helgedom för Goethes verk som han var så gripen av. Och dessvärre, så jag tror det var vid nyår 1922-23, så brann hela den här konstruktionen som då var av trä. Men det byggdes upp igen. Så att i Schweiz finns det ett center. Men den här antroposof, alltså antropos, teosof, det betyder ju om teologi är läran om Gud, så är teosofi någon slags vishet om Gud, som de tänkte sig. Mm. Och då bytte Steiner till antroposofi, en slags vishet om människan istället. Och sen är det där knepiga då att han å ena sidan sa nej, det här är ingen religion, det hör man ofta ifrån antroposofer. Ja, men vad är det då? Därför att de har väldigt specifika läror. Bland annat så menade ju Rudolf Steiner att han själv var clairvoyant. Har du hört i den här serien att de pratar om klarsynt?
Klarsynt, jag tänkte
ja,
precis
att
säga
vara klarsynt.
Det. Ja.
Och vad betyder klarsynt? Jo, men då är vi där med den här, kommer du ihåg det, när jag pratade om gnosticismen och den här gnistan som kan vakna hos vissa människor som blir så upplysta så de ser in i en osynlig värld, en andlig värld.
Mm.
Och det är det som jag var clairvoyant. Så att när det gäller Steiner så har han väldigt spekulativa idéer och påståenden som han anses ha sett in i den här andliga verkligheten. Och det är det som antroposoferna tar på stort allvar.
Men då tänker jag ju genast på det jag känner igen.
Vad är det?
Med att ja, men människor, nu pratar jag generellt och inte bara Knut, utan allmänt inom kristen tro då, eftersom det är det jag kommer från, där det finns människor som säger sig ändå höra Gud framför andra, framför då ledare, och därför säger sig ha liksom, ja, är klarsynta i frågan om andliga ting, och har då företräde att tolka och också meddela vad som sägs ifrån Gud, Jesus och så vidare. Det tycker jag känner igen i det du...
Det är klart
att det blir liksom samma sak, fast det inte det handlar om en gud här, utan det handlar om, vad jag förstår, en andlig...
Ja, men du, hallå. Rätt gudomlig är den här andra världen.
Ja.
Och de menar ju då till exempel med sin inkarnationslära, om du, när vi lyssnar på de här tre avsnitten i SVT-dokumentären, så säger den här lärarinnan Merete, alltså, och där gläntar det till något väldigt mörkt. För då säger hon så här, med ett skratt. Och det är det här invigda skrattet som man kan ha när man vet något som andra inte vet.
Mm.
Så den här annars vänliga gamla damen, hon säger, vi har alla mördat. Vi har alla våldtagit. Och därför skulle det inte vara så farligt om barnen, eleverna, antar jag, blir lite skrämda när de är ensamma i skogen. Och det här, det är för mig en avgrund in i att kunna sitta och skratta och påstå att vi har säcken full av tidigare existenser, som hon säger.
Mm.
Och att det skulle vara på en slags personlig inkarnationstråd. Den
är otäck när man...
Ja, ja, eller i alla fall är den religiös.
Ja. Jag tycker att den är otäckt när hon säger det på det sättet, ja, i alla fall.
Ja, visst är det.
Ja.
Det plötsligt glimmade till den här vänliga äldre,
ja, det är kvinna. Som att eftersom alla har varit med om det, så är det inte så farligt att få se lite otäcka saker när man är barn. Och sen så har man de här...
Och alla skulle vara mördare och våldtäkt. Ja. Vad gör man med sin identitet då?
Ja.
Hur avgränsad?
Som, öppnar man upp för tankar och grejer? Nej,
ja, ja.
Ja. Men det med karma och reinkarnation, det är någonting som jag, då tänker jag ju på österländsk, som du var inne på från början, att det kommer ända därifrån. Och då tänker jag att för mig låter det många gånger som att det är ett ganska stort mishmash av olika saker man har plockat, liksom, som ett smörgåsbord, och så har man tagit olika delar som man tycker passar in.
Så är det med både teosofin och antroposofin, om du frågar mig.
Mm.
Men samtidigt så är det väldigt avgränsat till det här vi tror.
Mm.
Men du vet, Rudolf Steiner, han har till exempel en raslära som han tog med sig från teosofin, som Madame Blavatsky har också. Där liksom människor ifrån Afrika beskrivs på ett sätt, och det är så groteskt, och det ska vi verkligen inte tala om här. Men också vad han kallar den svarta rasen då, och sen den gula rasen, då är de borta i Kina. Och sen den röda rasen, då skulle det vara indianerna, alltså amerikanska kontinentens urbefolkning. Och vad han säger om det, och sen då
då lägger han värde i det också.
Ja, den europeiska rasen som är vit. Ja, men han lägger verkligen, han rangordnar det här på ett oerhört pinsamt sätt. Och det sektlika med antroposofin, menar jag, ett sektlikt drag, det är verkligen att man inte reviderar och sorterar ut. Ja, men det här är användbart och det stämmer med uppdaterat vetenskap, filosofi om man så vill idag. Utan det är det här gamla vanliga att grundaren, läraren har sagt någonting. Och det är som heliga skrifter. Och sen har han ju det här då som kommer upp i serien också. Att barnen delades in i 4 personlighetstyper. Kommer du ihåg det?
Ja, oh ja, jag tänkte på det när du talar om att kategorisera folkslag. Att man även... Ja.
Och det här är också sånt där hopkokplock. Han är inte läkare. Men det här kommer redan från Hippokrates. Att man trodde i antikens Grekland att när vi blir sjuka så är det liksom obalans mellan olika vätskor i kroppen. Och då var det blodet. Och då menar Rudolf Steiner att, och antroposoferna efter honom och de här lärarna på Solviksskolan, att en del barn, de är mest präglade av blodet, det varma blodet. Och du hör, blodet är varmt och lättflytande och rött. Så det blev liksom toppklasstypen när barn fick vara sangviniska. Sangvinis betyder blod. Och så hade man då slem, flegmatiska. Flegma betyder slem på latin. Ja. Och det här finns också hos Galenos som levde i hellenistisk tid, typ 1-200-talet i vår tidräkning då. Men så att det här är gammalt. Då har man plockat ifrån det området. Ja, men flegma. Och då hör du hur den här guru-gestalten Per, han sitter och härmar hur en flegmatiker är, och han flamsar, och då märker ju alla att usch, om jag hade fått vara den här slämmiga typen, då är det som en stämpel att sån är jag. Och sen då de koleriska, det är gallan, den gula gallan, och melankoli, det var en, melan betyder svart, och då är det den svarta gallan. Du vet, man kan kräka så kan man se att gallan är gul, men man kan också se att gallan är svart på en operation när man ser att gallan, ja, eller en del säger att nej, men melankoli är det koagulerade blodet som också blir mörkt så där. Ja, men det melankoliska, och det var den sorgsen, och den, alltså att de stoppade in barn i de här facken.
Men alltså, jag har faktiskt inte tänkt på det först nu när vi pratar om det, men jag kan även känna igen det från mina upplevelser, även om inte det var så uttalat i Knutby.
Aha.
Därför att man fick faktiskt väldigt tydliga stämplar om hur man var. Skillnaden var att det var oftast då något negativt som påpekades som skulle jobbas bort, men det var ju väldigt sällan någon lyckades bli av med, utan det var ju ständigt ett påpekande istället om hur man var. Och jag vet inte om jag har sagt det här någon gång, men du har ju pratat om det många gånger, att jag fick väldigt ofta höra att jag var kall och hård. Och det liksom, jag kan ju märka fortfarande att det liksom, jag får brottas med det emellanåt. Är jag hård och kall, eller hur är jag? Liksom. Så att den där stämpeln sätts. Jag förstår att man som barn måste vara fruktansvärt präglande att få en sån tydlig stämpel på sig så tidigt i livet av hur man är.
Vi talade ju till och med i förra avsnittet om att Åsa Valda gav er öknamn.
Ja, just det.
Och då tänker jag, det var också det här Miss Marple som du kallade, så att du skulle vara, vad var du kallade det? Varför? Det var inte för att du var extra smart och listig, utan...
Nej, utan det var ju för att hon var en ganska torr och lite lustig torr och tråkig tant liksom, eller så, liksom, lite löjlig och
nedsättande.
Ja, jag tror inte jag tolkar det på något sätt då heller, även om man försökte skämta bort det. Men. Ja.
Men sådana här typläror, raser i stort, de här 4 templen. Men då kan man ju också säga direkt, ja men hallå, känner vi inte igen någonting härifrån Jung, min värld? Jo, men han hade också det här med 4 inriktningar. Han pratade om tanketyper, mer emotionellt, känslomässiga typer. Och han pratade om människor som går på sinnesintryck som är liksom sakligt, ungefär som sensoriskt, det jag hör, det jag ser.
Mm. Mm.
Och han pratade om intuitiva personer. Och så kunde man vara dessutom då extrovert eller introvert, så det blir liksom åtta typer. Men då ser du igen, det är de här fyrtalen.
Mm.
Så i den tyska kulturen, tänker jag, så vandrade de här begreppen mellan olika tänkare och filosofer, kanske filosofiskt inriktade personer.
Mm. Jag tänker, det är ju ett lustigt ändå, för det är som att människan har något behov av att ruta in och förstå, tänker jag, hur en människa är. Att man liksom vill kunna sätta ett epitet på det. Jag tänker på den här som har varit så populärt med på arbetsplatser, när man ska fylla i massa sådana här vad heter det, frågeformulär om vad man är för personlighet, och så får man en färg.
Just det,
jag tänkte på att det är också en sån här typ.
Ja, det är en variant som faktiskt har sin grund i Jung.
Ja, du ser.
Så
intressant.
Visst.
Ja. Men du, Rigmor, jag funderar på, ska vi, alltså nu känns det som att du har ändå lagt en liten grund, eller vad säger du? Det finns, det är klart,
nej,
det finns jättemycket,
inte riktigt färdiga
mer.
Med grunden.
Nej.
Vi har pratat om rasläran och typerna och klarsynen, att kunna se in i en andlig värld. Och då ser du i den här serien att Per, hans dotter, säger att nej, men han ville vara en sån. Han är inte sån, men han låtsas vara en sån.
Ja.
Han vill kunna vara en sån som talar med djuren, men han är inte en sån.
Nej.
Och sen är det här med karma då, att barnen i den här skolan får utsättas för så stora risker, och det händer olyckor. Många blev fysiskt skadade. Det talas om ambulanshelikopter som hämtade barn.
Mm.
Och då sa man, det var karma. Det här barnet behövde den här skadan, behövde gå igenom det.
Mm.
Och sen kommer den riktigt ruggiga sidan när Per, den här ledande personen då, förklarar att karma kan innebära att om man inte lever ett gott liv, om man inte förverkligar det man borde i sin levnad, ja, då kan man föda som en fysiskt eller psykiskt handikappad person i nästa liv.
Just det.
Som om det vore ett straff man lägger på personer, att du kan födas utan att kunna använda din hjärna eller utan armar och ben. För då skulle man behöva sitta och tänka efter.
Mm.
Och i nästa avsnitt så skulle jag vilja ta upp en väldigt kuslig sida av det här att kommunicera med barn och personer som har ett kognitivt liksom funktionsnedsättning, funktionshinder, funktionsvariation, som kallades faciliterad kommunikation, som har praktiserats just i hjärnan.
Vi kommer ihåg att ta upp det nästa.
Ja, men jag har en sak till som jag vill nämna innan vi avslutar, som är viktig. Och det är Steiners idé om mysteriedrama. Vi pratade om Faust. Mm. Alltså i det här Dornach så hade man varje år att man spelade upp hela Goethes Faust-drama, diktdrama. Men det här är också någonting som förekommer i, man har tagit fasta på i Solvikskolan som vi ser, med den här draksagan där barnen springer med de här kläderna i rätt färger och de här sidengestalterna och sjalarna och antilopdansen. Så att mysteriedramerna.
Ja, och när du säger det så tänker jag också på, för det var ju väldigt återkommande sådana scener i dokumentären, och också på hur de förklarar, eller de vuxna nu då, när de var barn, hur de också fick, att de värdesattes beroende på om de kunde röra sig på ett visst sätt, och då fick man huvudrollen och så vidare. Men om man var klumpig eller sådär, då fick man inte vara framträdande. Och så. Det var väldigt mycket en värdemätning på hur man rörde sig.
Ja, och det för detta elever beskriver, det är ju, de lärde sig inte läsa.
Nej, just det.
De lärde sig inte räkna.
Mm.
De lärde sig inte ens att skriva. Och hur det känns att gå ut i världen när man har levt på det här sättet. Och då vet vi det med, våran lyssnare här beskrev hur hennes man inte har så tydliga minnen. Och det är just det här, den invaliderande omgivningen. När man liksom indoktrinerar, nej men du känner inte det du tror. Du känner det här. Det är inte det som du ser. Utan det finns en osynlig verklighet. Att man inte förstärker barnets egna upplevelser. Utan hela tiden istället försöker beskriva en annan verklighet.
Ja.
Då blir det som, personerna kan bli som om de har nedsatt minne, en diffus barndom. Det känns inte riktigt som att man förstår sig själv, och det är ett stort arbete när man har växt upp i en sån miljö att återskapa en identitet där man känner det här är jag, nu blev jag arg, nu blev jag lycklig, nu blev jag förälskad, nu blev jag, att man känner igen de här känslorna och litar på dem och blir förstådd med dem.
Precis. Ja, det finns jättemycket mer. Ska vi fortsätta nästa vecka?
Tycker du vi ska ta ett avsnitt till?
Ja, 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 vi är absolut inte färdiga, känner jag.
Nej, men då gör vi då.
Ja. Tackar vi för idag.
Tack.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.